Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebbetyröd. Och idag ber vi oss tillbaka till Ryssland och denna gången Sovjettiden i princip kan man ju säga. Eller hur?
Ja, innan Sovjettiden.
Ja, men det är ju Sovjettiden när den görs, denna här.
Ja, det är så att säga dagen före doppade dagen, så att säga.
Ja, den är ju gjord 1925.
Ja, den görs, du menar så. Jag tänkte mer på historien.
Nej, men den alltså, absolut, den utspelar sig år 1905 och det vi pratar om är ju pansarkryssaren Potemkin. En film.
Eller Potemkin. Jag letar rätt uttal, jag vet inte vilket som är rätt.
Ja, nej, alltså...
Jag har hört Potemkin och Potemkin, så att jag vet inte riktigt.
Och det...
Men vi kan inte ryska någon av oss, så det blir svårt.
Nej, men jag vet att den heter... Originalskeppet heter inte så egentligen. Utan originalskeppet heter Knjas Potemkin Tavaretski. Eller något sånt.
Ja, det är döpt efter en prins som hade med Katarina den Stora. Jag minns inte riktigt detaljerna.
Prins Potemkin of Tauris.
Var han en riktig lirare? Eller?
Ingen aning.
Kan inte så mycket. Nej, men han var ju lirare någon på ett skepp döpt sig. Det hände inte så ofta.
Ja, men vi har ju att göra med en film som ganska bra, har jag för mig, följer verklighetens förlopp.
Alltså, ja, i stort sett. Förutom efter den lilla trappscenen som vi får återkomma till, då är det lite väl propaganda, för det hände inte riktigt. Men annars...
Så är det ju. Den här filmen gjordes ju faktiskt lite grann som propaganda. Den är ju i den andan, så att säga, Sovjetrevolutionens tid.
Ja, till exempel när han ligger död där, en av besättningsmännen, väldigt dramatiskt, så står det någonting om ära åt fallna kämpar, typ.
Så är det ju. Men i det stora hela är ju filmen baserad på en verklig händelse med verkliga förlopp. Och vi kan ju berätta att det handlar om en myteri på ett fartyg år 1905. Det är ju under tiden mellan kriget mellan Ryssland och Japan.
Ja.
Och det här utspelar sig då i Svarta havet. Bara va? Det är bara Svarta havet va?
Är ja, de är ju utanför, de hamnar i varje fall utanför Odessa i Ukraina.
Ja, yeah, precis. Så är det ju. Så jag antar att den utspelar sig, hela händelsen är i Svarta havet och ingen annan vatten. Det är ju inte jättetydligt sådana här gamla filmer som är svartvita. Det
får man säga. Jag läste att när de hade mutinerat i verkligheten så kunde de inte återvända till Sevastopol eller något där. Och de var i Odessa, så det började vara i närheten i vart fall. Tänker jag i er.
Ja, och anledningen att de gör myteri, det är ju, det här var elände och misär på båten och elaka kaptener som bara gav dem skitmat och så vidare.
Då, dessutom så var de rädda att de skulle åka till Japan, hade nämligen piska Ryssland rätt duktigt och de ville inte, det var lite spänt så de skulle åka till Japan eller inte.
Ja, men det här är ju eran där man vill motivera hela sovjetiska revolutionen som allra mest med att saker och ting var skit under tsaren liksom. Så att, ja... Så är ju det historiska bakgrunden till det hela lite grann.
Ja, de fick... Du skulle få berätta så du kan få fortsätta det. Eller ska jag?
Nej, jag hade inget direkt om.
Nej, de fick ju dåligt kött. Och läkaren på båten tyckte att nej, men det här går ju att äta. Maskar överallt liksom.
Ja, precis.
Oavsett hur det låg till med den saken så var det krut. Plus att de hade en revolutionär ombord. En vars namn jag glömt bort helt och hållet. Men som tyckte att... Nej, nu kör vi. Egentligen ska jag få hela flottan. Och det pågick en revolution nämligen som inte gick så bra. Det här var före 1917.
Yeah.
Men han tänkte, nu kör vi igång här istället. Och det gick ju sådär.
Mm.
Ja, det framgår inte så mycket av filmen kanske, men om man vet det så kanske man känner igen.
Ja, men det är ju ändå en viktig bit att lägga in att det faktiskt visar att revolutionen var ju inte bara en händelse som var över, utan det är ju en sak som byggs upp sakta med förlopp under lång tid. Alltså det här är ju ingen... Alltså, plötslig grej.
Nej, även i Odessa var det ju storstrejk. Det var därför de åkte hit. De tänkte, de tar emot ett fartyg som har gjort kanske värsta man kunde på undersalen.
Ja, precis. Och kanske vi ska gå in på själva filmen, tänker jag.
Ja.
Inte så mycket historielektioner, utan vi får inte glömma bort att det här är en film, trots allt.
Nej, men det är en bra kontext att ha, om man ska se den.
Ja, så är det ju. Och så här är historien, helt enkelt. Den är inte mer komplicerad så. Eller, det är ju ganska komplicerat, men det förloppet. Och varför är då denna viktig som film, vet du det?
Därför att genom att använda, nu ska jag säga en term som jag nyss har lärt mig, någonting som kallas montage, det vill säga olika sätt att klippa på, så gjorde, vad heter den, man lyckades få till en av de första filmerna som visar upp känslor snarare än förlopp, har jag förstått.
Ja, Det är mycket i den här filmen som är revolutionerande och väldigt modernt. Alltså även än idag. Den känns på jättemånga sätt naturligtvis som en gammal film från 1925. Men den känns på en del punkter supermodern. Och jag tänkte på det när jag såg nu scenen. Den berömdaste scenen i filmen är ju slakten på trappan. Den är ju... När de skjuter ner en massa människor som Odessas trappor. Det är en sån här ikonisk scen. Och där är även bland annat en scen med en barnvagn som börjar rulla ut för en trapp. De här scenerna är film... Ja, precis. De här är filmade med en kamera som också glider med. Och rör sig med. I filmen.
Det är imponerande. Jag har en steadicam.
Ja, nej, nej. Inte en steadicam, men det är väldigt snyggt gjort. Mm. Det är väldigt snyggt filmat. Alltså rent tekniskt så kan man liksom inte hitta något fel. För innan filmade man inte på det viset, och inte efteråt heller. Utan i regel så var det så att man hade en scen och sen kamera som stod stilla och så fick skådisarna röra sig inom denna rutan. Det var that's it, liksom. Så att, ja. Det var banbrytande, kan man säga.
Ja, jag tycker, jag blev väldigt gripen av det, för det var en stumfilm från 1926. Ja, gud, det fungerade liksom på sättet han klippte på, och även om det fanns, alltså ibland var det lite ofrivillig komik, men det är prästen som står och berättar led matroser strax innan i myteriet, och så blir det eld fram i bakgrunden. Och även trappscenen, hon kvinnan med barnet, ser liksom extra bekymrad ut, så att säga. Det är så överdrivet allting, men det funkar ändå på något sätt. Varför?
Ja, men det gör det, därför det, man vet ju också om att det är riktiga händelser. Det hjälper ju lite till det hela, men prästen...
Ja, de mördade ju på 2000 pers, kosackerna kallade sig när de gick löst.
Nej, men herregud, alltså den här prästen, det kan ju vara så att den här prästen blir... thumbnail på den här podden, bara för att jag tänkte...
Jag undrar om han inte var någon, vad heter det, allusion tillbaka till en annan präst som höll på då, Rasputin.
Ja.
Han var väl inte präst, men typ i vart fall.
Jo, precis.
Han blev väl mördad för att han var på tok för inblandad med tsaren och så vidare, lite senare.
Ja, det känns som man vill gräva lite grann i de här ortodoxa prästerna på 1800-talet och 1900-talet. De känns som att de är spännande på något vis, eller hur?
Ja, det har väl sett ikonografin.
Ja.
Alltså hur de utsmyckar sina dräkter, vissa prästmunkar. Jävlar, det ser helt okult. Det ser ut som någonting ur en kultbok. De framkallar både satan och helvetet.
Jo, men jag tänker att de verkar vara såna karaktärer. Alltså verkliga, genuina, religiösa, vad ska vi säga, tokar. För att inte låta för jävligt. Men alltså verkligen... Här är det liksom inte bara en du vet, så som oftast man beskriver kanske katolska kyrkan genom historien, så är det mer korruption och maktfullkomlighet och så vidare. Sånt där. Men att här är det genuint religiöst dårskap nästan, så på något vis känns det som, när de skildrar så.
Ja, men det finns ju fortfarande, det finns ju, vad heter det, munkpräster man ska kalla dem, som lever ute i vildmarken och dyker upp ibland för att hämta sin borst. Liksom. De är lite mer hardcore i Ryssland när det gäller religion.
Så är det ju. Sen tror jag att det är en del av filmen. Jag tror det här är en del av propagandan i filmen. Jag tror det är en del av just det här religionen och opium för folket och vidare. Jag tror det är en liten inslag av det också, att det är därför prästen skildras som man gör som en fullständigt absurd figur.
Ja, i Guds namn gör det som jag säger, säger prästen typ, varpå en av den här matrosen som dör som en martyr.
Ja.
Ironiskt nog säger typ håll käft och slår ihjäl honom, liknande från FN-tal.
Precis.
Så det är verkligen så där ortodoxa kyrkan, liksom tsaren ska nu få äta min känga.
Ja,
det ryska folkets känga.
Ja, och det är ju inget snack om vem som ska skildras som god och vem som ska skildras som ond i den här heller. Det är ju...
Nej, jag blev fan lite kommunist av filmen. Alltså.
Ja, jag kan tänka mig att den här kom med de här kraftfulla, och alla vet om att det här var liksom verkliga historiska händelser. Det är klart att denna blev förbjuden lite överallt i världen. Den blev ju det på många ställen, filmen, när den kom. Så att, nej, det är en kraftfull sak, och den är, jag tycker den är så snygg. Den är, alltså, det är en svartvit film, men den är snygg fortfarande. Alltså...
Och stumfilm dessutom, men ändå.
Ja. Det är ju inte... Och sen ett viktigt element är det nog att den har väldigt effektfull musik. Alltså musiken är väldigt dramatisk och väldigt... Alltså det är inte någon som sitter sådär som i vissa stumfilmer, en herre vid ett piano och så dramatiskt och som det är. Det är inte den, utan det är maffiorkester, så att det är...
Ja, det är inte bara det, den ligger på hela tiden, så att den, jag glömde bort musiken, men det, jag kände ändå känslorna, så att säga. Den var konstant närvarande på ett mycket effektfullt vis.
Ja. Ja, och det här är ju en film, ska vi också kanske berätta för de som inte alls känner till det. Den har ju faktiskt den fina betyget 8 på IMDb, så det är en sån här riktig, alltså hög poängare. Och det är nog inte många filmer från 1922 som, eller 25 som har. Så att, ja.
Nej. Ja. Alltså, nej, jag blir riktigt gripen. Även fast jag vet att efter det här trappslaget så blev det alls ingen, vad heter det, att flottan kom, och vi är också revolutionärer. De pöser iväg till Rumänien och dumpar skeppet. Ja, ja. Men Ja. Det behöver vi inte. Det vet jag, det visste nog ryssarna också, men de ignorerade det.
Den förskönar ju det. Det gjorde den ju.
Ja.
Återigen, propagandainslaget är ju jättepåtagligt i den här. Man får ju vibbar av det här Leni Riefenstahls nazi-Tyskland-grejer, fast i stort sett åt Sovjet. Liksom. Och mycket skickligare gjort, för det är mycket mer känslor på ett liksom...
Ja, alltså jag säger en del om minspelet, men de lyckas verkligen förmedla mycket känslor. Bara via klipp och enstaka liksom, uttryck och ansikten. Även om det verkar att det kommer från teatern. Det är väldigt nytt så, filmkonsten.
Ja, och så...
Man ler inte, man ler med hela ansiktet. Man ser inte förfärad ut, man, liksom, man bara puffar upp hela sitt skär. Liksom.
Ja, och sminkningen och alltihopa det där. Onda människor har sådana här mörkt ögonskugga och sådana här grejer för att de ska se extra onda ut och sånt där. Det är liksom, det är så alldeles normalt.
Han tårade faktiskt en mustasch, en av de här officerarna på båten.
Han gjorde det?
Ja, visst.
Ja, det tänkte jag inte på. Gillar man mustascher så är det också en väldigt bra film, får man säga. Det är mycket mustascher som är bra i den här
filmen. Jag tror man måste ha mustasch i ryska flottan på den tiden. Det var nog.
Ja.
Eller så jag ryska.
Och man får säga också, det var ju väldigt mycket, alltså den har en sån här lite, ska inte låta fel här, men den har ju lite såna vibbar av sig också, av att det är mycket manskroppar som är blottade med muskler och så vidare, så man får lite sån här YMCA-feeling av den lite i början. Så tänkte jag också när jag såg på det, jag bara, ja, nej men det arbetar arbetarna, rejäla arbetar, men så du vet, det är mycket så här svepande bilder över detta liksom.
Ja, jag tolkar det som att de bara skulle visa upp livet på skeppet, men jag menar,
ja, så kan det vara. Men jag tänkte också, det är ju en klassiker i sån här sovjetisk propaganda.
Ja, det menar,
att man gärna visar upp arbetare som liksom perfekta exemplar av mänskligheten. Man får de här liksom, här är det rejäla människor, kolla så vackra de är, kolla så snygga de är liksom. Det här.
Ja, du skickar ju sång till mig, inspelad med någon rysk militärkör. Floden Volga är vår mor, vad fan den heter.
Ja.
Det var också mycket sådär, män ute på havet, då, eller Volga då, lyfter trä och på.
Ja, visst. Det ligger alltid en sån här liten vibb av sån här homoerotik över allting sånt här. Och det är väldigt roligt. Så att det men det är liksom, jag kan inte låta bli att inte se det när jag ser det här framför mig. För jag tänker på de här sovjetiska propagandaaffischerna med just dessa övermanliga män som står med enorma muskler och håller i en slägga och så här liksom mot framtiden blickar de och så stampar de på någon sån här ondskefull företagsägare liksom. Det är ju sånt. Som då är krumryggad och fet och ful och inte lika bra gener. Liksom. Det finns alltid det skumma inslaget i sovjetiska...
Ja, men jag måste säga en sak. Såg du den här... Jag vill inte säga skumt inslag, men det kom lite ur det blå. Det var när de stod i Odessa, när de stod kring den här döda martyrmatrosen.
Mm.
Och alla började prata om att nu ska vi vänta över regeringen. Då var det någon sån här, just sån här kapitalist-svin då, som man skulle inte vara... Som sa död åt judarna. Sen fick han gängstryk. Var kom den ifrån? Ja. Var det någon... För jag vet att Sovjet var ju ganska antijudiskt. Var liksom
så
den?
Är det, ja. Men jag har också för mig att är det inte så att det bor en hel del judar i de här områdena kring Ukraina och så vidare. Så att jag kan tänka mig att just där på den tiden fanns det någon kontext där det inte var så...
Men jag tänker på publiken som såg den på 20-talet. Var det liksom... Mm. Inte för att jag vill att judar ska dö, men jag tänker det var en konstig kommentar i sovjetisk sammanhang.
Är det inte så att han är juderegissören? Jag har för mig
det. Han heter
Eisenstein. Och det låter väldigt judiskt.
Ja,
och vi bara gissar och spekulerar här nu, så skulle jag tro att denna man då ville framhäva en liten kommentar om detta, faktiskt.
Det var modigt gjort i sådana fall med tanke på omständigheterna.
Ja, absolut.
Nej, men ja. Det måste ju ha gått åt alltså, produktionsantalet människor, inte bara matroser. Ett skepp var ju på riktigt, vad jag förstod. Och halva Odessa, ja. Och de fick folk ifrån, var ju ute och gick på.
Ja, men på den här tiden så kunde man bara kommendera. Alltså, jag kan tänka mig att det är i Sovjet också. Det kommenderade bara
ja, ut. Man behövde inte betala övertid och sådär.
Ja. Nu ser jag här, han är inte judiskt. Här kom, så jag var tvungen att slå upp detta. Han är född i Riga. Och han medelklassfamilj, tysk-rysk av sådär, bla bla bla, nej. Och hans far var delvis av svensk härkomst, minsann.
Ja.
Så att, nej, det finns ingenting om det, att han skulle ha någon sån bakgrund alls. Men det är ju som du säger, det är ju ändå lite, man blir lite oväntad att en sån kommentar kommer där. Tvärtom brukar det vara precis tvärtom, att det ska liksom finnas lite insmygen antisemitism i grejerna snarast.
Jag har en teori som säger att det skulle visa att folket var enat, typ. Som om du bodde, att det var liksom, vi hatar inte ens, till och med judarna får vara med liksom. Ja. I den sortens kontext var det ganska...
Det låter som en bra teori faktiskt, att det här är en slags större propagandagrej med att visa hur bra Sovjet egentligen är, liksom. Eller något sånt där. Precis. Ja. Ja, ja. Nej, men då tänker jag att du var också ganska nöjd med denna upplevelsen ändå. Denna ikoniska film som det är.
Ja, alltså jag, i början var det lite, jaha, de åker båt och så är det liksom tyst. Men den, som sagt, just det med klippningen och hur den visar, vad ska man säga, på något vis lyckas man få in känslor i någonting som borde vara ganska tråkigt. Det är imponerande.
Ja. Ja, ja. Alltså, och sen är det ju det här, nu försöker jag komma ihåg vilken film det är som den här scenen med barnvagnen, som det är ju en kvinna som blir skjuten högt upp på trappen och så börjar en barnvagn rulla ner för trappen. Det är en sån här riktigt dramatisk scen. Den är ju återanvänd i en film. Jag försöker komma på vilken film det är nu. Jag återkommer strax här om Anders pratar lite grann.
Det är inte Gudfadern. Jag tror jag såg något när jag forskade om att de återanvänder vid någon, när de drabbade folk.
Ja...
Jag tror jag har sett den i en komedifilm också i och för sig. Den har väl återanvänts för det gången. Typ ja, Naked Gun eller något.
Det fick jag världens längsta svar här när jag frågade nätet. Jag får fortsätta fråga nätet.
Ja. Ja, men jag kan ju fråga det här med montage.
Just det, nu kommer jag på de omutbara. Brian De Palmas film från 1987 om korruptionen
just det.
Poliskåren i New York.
Den har jag faktiskt sett, jag tror det. Ja. Jag tror jag
så där är ju de här, där är en rakt av tatt den scenen och det är ju en briljant scen, det är en briljant grej, så att, ja.
Men du som är lite mer filmnörd, det är lite av grejen här. Vad är egentligen montage? För jag förstod det, vad är det som att man har olika sätt att klippa för effekt? Är det rätt förstått?
Ja, men jag är inte helt säker i den här kontexten, men jag tror det handlar just om att man klipper och klipper samman och skapar sekvenser av med hjälp av själva klippandet i sig. Annars förr i tiden så var det ju mycket mer att man hade en scen och så filmade man den scenen liksom. Nästintill helt statiskt. Jag vet inte om du har sett någon film av Roy Andersson, den svenska regissören.
Jo, han, faktiskt.
Ja, och han har ju en tendens att filma han gör ju en grej av det, att han gör extremt statiska scener där inte någon kamera rör sig alls. Och det är ju en effektfull grej han gör med hjälp av det, men i det här fallet så var det ju nästan så, man var tvungen att göra lite grann i början, man kunde rotera kameran lite grann eller montera den på vissa, men det var mycket statiskt filmande, för det var liksom det var de viktiga. Men jag tror att det här handlar om att man kan klippa ihop och göra sekvenser med hjälp av många olika filmningar, det är det som jag tror det är de måste lyfta.
Men varför var ryssarna av alla så, alltså i Sovjet och så filmiskt avancerade, kan man undra.
Varför var de det? Ja, det tror jag har att göra med politiken. Det här är kopplat samma anledning som Leni Riefenstahl och sådana. Extrema politiska människor ser effekten och kraften i propagandan i filmkonsten då. Filmkonsten är det nya, det är det häftigaste. Men det är som internet numera. Nu är inte internet så nytt längre. Men alltså att använda sig av det som är det viktigaste. Det är ju där oftast politiska extremister är väldigt bra på.
Ja, vi sa ju förr inom podd att Stalin var cineast av rang.
Ja, men absolut. Och jag kan tänka mig att allt det här hänger samman jättetydligt. Liksom. Så att, ja, nej. Att, jag tror det är så enkelt att Ryssland är ett... Det är inte Ryssland i sig, utan det är bara det att de använder det på det här sättet. Det här väldigt kraftfulla sättet. Så att... Mm. Och den skriver ju inte en på näsan egentligen. Det är inte, det, som propaganda är den ändå ganska schysst gjord. Den är inte sådär mästrande så som det kan vara också. Utan den är hyfsat liksom.
Ja, nej, den gör väl ingenting annat. Ingenting annorlunda för moderna filmer. Vi får se hjälteskaran, matroserna. De blir dåligt behandlade. Allt kommer till spets och så rullar det på liksom. Så det,
ja, precis.
Rent historiemässigt så, som du säger, den är ganska modern på flera sätt och vis.
Det man går in och, när man ska se en sån här film, man har alltid den här oron att nu blir det fint men svårt. Alltså därför att det är gammalt och det är, man känner lite grann att det här kommer kännas lite daterat. Ungefär som när man ska läsa en gammal bok. Man vet att okej, nu ska vi läsa den här klassiken och nu kommer det bli jobbigt för nu är det skrivet med gammalt sätt. Liksom. Men i det här fallet så, den är ju bara en timme lång, 1:10 lång, så att den är ju... Det är ju ingen plåga, alltså tidsmässigt.
Så att, jag tänker, men det började vara ganska långt på den tiden. Eller gjorde man långa filmer på 20-talet?
Ja, här kommer ett exempel. Det kommer flera exempel. Jag vet att... Oj, jag har tydligen svårt med minnet idag. Metropolis, när den kom ut, den klassiska science fiction-filmen, den var 3 timmar. Och 40 minuter. 3 timmar och 40 minuter.
Det är ju Lawrence of Arabia-varning på den.
Ja, och det finns ännu längre exempel. Det finns en doktor, vad heter han? Jag har tappat namnet. Kabinett, någonting. Det finns en sån här klassisk skräckfilm.
Ja. Malthus eller något, jag vet vad du menar.
Ja, den är också i sin originalversion typ 4 timmar eller 5 timmar eller sånt.
Jag undrar hur folk reagerar faktiskt på den tiden.
Nej, men alltså de hade ju inbyggt som standard att man också när man gick på bio förr i världen hade pauser. Så att jag tror att man såg inte det på någon sån grej. Utan det var en hel eftermiddags upplevelse att gå iväg och se de här sakerna. Jag tror det har med det att göra. Sen klipptes de ofta också ner till korta versioner. Så att, ja. Det var inte alltid så här. Men i stora hela var det så det funkade. Så
att, för att svara lite mer på din fråga om jag gillar den. Så, att jag är glad över att ha sett den. Svaret är ja, det är en klassiker. Jag har lärt mig lite nya filmbegrepp. Men åtminstone jag har fått in dem i huvudet. Och missförstått dem säkert. Och jag är lite, vi brukar ju säga om böcker om vi vill läsa vidare. Jag måste säga att jag vill nog se lite mer lång rysk film från 20-talet.
Jag vet, det finns himla många fler från just 20-talet. Alltså det är ju det
som men rysk film i allmänhet. Ja. Propagandafilmer.
Ja, och jag har några filmer som jag vet att vi ska se längre fram. Bland annat just om krig och så vidare. Bland annat en av de mest fruktansvärt, alltså sådär brutala krigsfilmer som någonsin har gjorts. Kommer vi återkomma till längre fram. Den är inte lätt. Och den är också naturligtvis, precis som många filmer, den är ganska teatral ibland. Men den håller sig, den lyckas, den filmen som vi kommer komma till, den har att den håller ovanför ribban med att bli jobbigt på fel sätt. Det är att den är ju ändå så pass, den känns som att så här kan det vara. Krig är en mardröm, så nu ska vi skildra det som en mardröm fullt ut. Liksom. Och den filmen, den ska bli mycket intressant att se vad du tycker om. För den vet jag är en sån film som antingen så brukar man tycka att den är åh herregud vad bra, eller så är den sådär nej, det här var bara stökigt och jobbigt eller något sånt där. Liksom. För den är ju inte så Hollywoodig i sin story. Den här Potemkin är nästan mer Hollywoodsk i stilen än vad den är. För nu pratar vi 1980-tal och Sovjet. Och
ja, jag märkte lite sån här när de har hållit på klättrar omkring i skeppet och slängde officerare och präster i vattnet, så var det nästan lite Charlie Chaplin-manövrar på kanontorn och sådär.
Så är det ju. Alltså, ja, nej, den här filmen är ju inte svår, den här som Potemkin är ju inte någon svår film bara för att den är rysk, utan den är ju nej, så skulle du se en stumfilm från Hollywood från samma era, så är ju inte den tydligare eller enklare. Den kanske är mer humor i dem. Det är oftast western och komedier i gamla Hollywood. Det är nästan en man gjorde.
Nej, alltså det finns inget manöverutrymme för humor när vi ska skildra stolta ryska arbetare som slänger sar i vatten.
Ja, ja.
Går inte, fattar du? Inte, okej, prästsaren kom sen. Han åkte inte i vatten, men ni förstår.
Jag förstår. Åkte ens prästen i vattnet? Gjorde det? Kommer jag ihåg. Han fejkade.
Jag kommer att tänka på det. Vad hände med prästen? Han låg på golvet och så tittade han upp och så tittade han ner som om han dog eller svimmade. Men sen vet jag inte riktigt.
Jag tror han fejkade sin död. Han låtsades vara död i det här tumultet som uppstod på skeppet. Och så låg han där, så tittade han upp och så blundade han. Och sen var inte han relevant mer för historien. Så att de berättade inte
allt. Jag vet att i verkligheten så fanns det saretrogna matroser som gjorde lite uppror mot upproret. Så det kanske, han kanske gjorde uppror sen på Temkin 2, The Prestering.
The Return of the Priest.
Yes.
Och då vet man hur alltid tvåan är. Det är alltid mer explosioner, mer våld och
ja, vi får följa på Temkin när de är på väg i segertåg mot vad ska vi hitta på? Moskva. Och då kommer prästen fram ut hård där.
Ja, precis. Och sen trean då måste man ju verkligen skruva upp tempot eller göra det mer småskaligt. Det är valen man brukar få välja mellan de där två grejerna. Kan man skruva upp det?
Då får vi följa en ung kvinna i Odessa vars mor dog i massaken. Och så blir det väldigt känslosamt. Skeppet är bara med i bakgrunden som en symbol.
Så, där har vi det. Där har vi det. Det är precis så det är. Ja, nej. Det... Filmkonst.
Jag borde be om ursäkt för att
jag tänker att det är inga människor som...
Klara så om ett klassiskt verk, men okej.
Jag tänker att det finns ingen människa här nu mera som lever, som var med vid massaken i Odessa. 1905.
Nej, verkligen inte.
Det var ju 1905, det var väldigt länge
sedan. Kanske någon enstaka skrutt som är typ 120, men annars nej. Nej, det går inte heller. Det går inte ihop. Ingen kan leva.
Nej, och är man så gammal, då har man nog liksom...
Då har man nog med sitt. Inte sitter och lyssnar på oss.
Nej, man kan alltid
det känns, önska. Men om det nu skulle finnas någon ryss, ja, det var ju ryss på den tiden, Ukraina slash ryss, som vill komma och klaga på oss, lycka till.
Vi ser fram. Alldeles utmärkt. Vi tar gärna emot. Allt utom hot tar vi emot, kan man ju säga. Ja, ja, ja.
Fast ett hot från en 140-årig ryss som var med på den tiden, hade inte det varit rätt? Det hade varit något att skriva hem om.
En riktig sån babushka som är skrynkligare än, jag vet inte vad, eller en man med en sån här riktig borstmustasch. Som,
han är en mustasch, det är allt.
Han är en mustasch,
det har gått så långt. Han får gärna höra av sig.
Då får jag höra av sig.
Även om han är sur, det går bra.
Precis. Åh, kära någon. Ja. Oh.
Ja, nej, men jag är nöjd. Så tack för den lilla, det var ju du som föreslog den, så tack för en kulturell upplevelse.
Ja, och vi ska ju se film snart.
Men du då som har sett, jag vet, du har sett den förut.
Jag hade bara sett scener för. Jag hade inte sett helheten. Jag har försökt välja som första film en film som jag kände att den här har jag inte sett. Alltså, så att, vet du vad, det var jag som valde den. Nej, det var det inte, för jag kände inte igen det. Det var ju, det var det, eller?
Någon av oss föredrog den, andra valde. Vi valde den gemensamt.
Jag är svårt att motivera mitt motivationstal till varför jag valde den här filmen. Jag sitter här och bara, nej, jag kan inte minnas att jag valde detta. Men det gjorde jag kanske. Så att, det var ändå utmärkt val i så fall, får vi säga.
Det var det. Och nästa vecka blir det...
Vi kommer inte hoppa så långt fram i tiden, rent filmmässigt. Det är fortfarande en film från 1940-någonting, va? Kommer ihåg att det var.
Ja, jag har bort vad det var, men det blir säkert bra.
Ja. Och men det blir kul, för det blir en film som jag absolut inte har sett, tror jag. Mm. Så att, då blir det är extra kul också, känner jag. Jag tycker det är kul att se om filmen jag gillar, det är inte det, men det är extra roligt naturligtvis en film som jag får gå in med färska ögon på, som jag vet är en klassiker. Så att,
men som sluttal kan vi väl säga att alla borde se den här, även om de inte kan historien bakom.
Ja, den finns på YouTube, gratis. Det finns inga anledningar att
inte... Nej, alltså copyright fanns för det första inte på den tiden, och inte fan finns det nu heller.
Nej, inte, nej. Inte och den ligger utanför alltså den, vad heter det, upphovsrättstiden, eftersom den är så pass gammal också. Så att, även om det ibland av någon lustig anledning ändå verkar kunna gälla vissa filmer som är så pass gamla, finns det folk som har på något vis lyckats åberopa ny copyright på, oftast på grund av att de äger källmaterialet i form av en Blu-ray-utgåva eller så vidare, och på något vis lustigtvis äger de då återigen upphovsrätten, vilket jag tycker är märkligt, för det är inte deras film.
Upphovsrätten är mycket märklig i sig.
Ja, den är tydlig.
Som ett separat avsnitt.
Ja. Ja, precis.
Labyrintiska och ibland sadistiska regler.
Ja, absolut. Det får vi göra nästan göra. Det, när vi är inne på film så behöver vi nästan göra det ibland. Just för det är så... Det är märkligt där, kan man ju säga. Så att, ja, men... Ja. Kära kollega, har vi något mer att tillägga angående den här...
Nej, jag vill bara säga återigen att jag blev riktigt gripen mot slutet.
Ja, så. Den är väldigt...
Både av trappscenen och... speciellt trappscenen och även när... När de triumferande slåss mot en flotta som aldrig fanns i verkligheten. Men det var...
Ja, precis.
Ja, nej, men det behövdes ingen simmer om man säger så. Det räckte med dåtidens musik och lite folkets anda.
Ja, så är det. Ja, men ja. Då tackar vi för oss.
Ja, spasiba.
Ja. Das vidanja.
Adjö. Detsamma, kära kollega. Adjö.